Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'du, daha reyeden tredje lektionen i förklaringen på boken Nur el-Iktibas. Profetens råd till Ibn Abbas alaihi salatu wassalam. Och vi talar fortfarande om den första meningen i hadithen. Mashallah, tredje lektionen. Och vi talar fortfarande om första meningen. Ihfadillah, ihfadak. Så återigen, här förstår vi hur otroligt djupt profetens tal alaihi salatu wassalam är. Han som fick gåvan av Jawami'ul Kalim. Få ord som har stor betydelse. Där en enda mening kan förklaras i flera föreläsningar. Må Allah öppna för oss förståelsen av Koranen och Sunna. Amin. Och det är en väldigt viktig dua som profeten alaihi salatu wassalam gav till just Ibn Abbas. Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil. Allah ge honom fiqh i religionen och lär honom förståelse av uppenbarelsen. Så att få al-fahm, förståelse av al-wahi, uppenbarelsen, är en av de största av gåvor som finns. Och sen efter att man förstått sig på den, också implementera den. Och sen om man tar steget längre och sprider kunskapen, så mashallah har man uppnått bland det bästa som finns. Och som det berättas från Isa alaihi salatu wassalam, att han ska ha sagt att den som lär sig, praktiserar och lär ut kallas för stor i himlariket. Inne hos änglarna är det här en stor och en hög person. Den som lär sig, den som praktiserar, implementerar det han lär sig och sedan sprider vidare det han lär sig. Ja. Vi talade i förra lektionen om hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar en människa i hans världsliga angelägenheter. Bevara Allah, ihfadillah. Och vi nämnde att det betyder bevara Allahs gränser. Gör inte det som är haram. Och lämna inte dina plikter. Ihfadillah. Då kommer Allah att bevara dig. Allah kommer bevara dig. Och vi talade förra lektionen om hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer att bevara en persons världsliga angelägenheter som hälsa, familj, ekonomi, barn och liknande. En Allah azza wa jalla kommer att underlätta för dig så många saker i dunya om du är en person som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och det påminner mig faktiskt idag när jag reflekterade över detta om en mäktig hadith där profeten alaihi salatu wassalam har sagt att Allah azza wa jalla har unika tjänare som han särskiljer med gåvor. Ni'am. Det kan vara kunskap, det kan vara hälsa, det kan vara pengar och liknande. Och Allah låter dessa gåvor bestå hos dessa människor så länge de delar med sig till andra. De är utvalda människor vars uppgift Allah använder dem som ett redskap för att dela ut det goda de har fått. Och Allah låter detta goda bestå hos dessa människor så länge de delar med sig. Men när de säger att vi ska inte längre dela med oss, det här är mina grejer, det är min tid, mitt liv, min hälsa och så vidare, så kommer Allah att ta dessa gåvor ifrån dem och ge till någon annan. Så att ibland, eller alltid, ska man se det positiva i att vara ett redskap i gott. Att Allah azza wa jalla använder dig för att sprida islam, dela ut sadaqa, hjälpa till i ramadan, kalla folk till föreläsningar. Att vara en khadim, att vara en tjänare till islam, Allah är det bästa du kan vara i detta liv. Och kommer då gynna dig när du möter Allah azza wa jalla på domedagen. Så Allah azza wa jalla kanske bevarar en människa i hans hälsa. Han har afia på grund av att han jobbar för religionen. Sen när han säger att han inte har tid med religionen, nu är det dunia. Kanske Allah tar hans hälsa. Han blir sjuk. Allah kanske ger en person pengar. Massvis med baraka och pengar, mashallah, han delar med sig varje månad, sadaqa, hit och dit, han hjälper olika projekt. Sen säger han, nej, jag ska fokusera på mina egna projekt. De andra får klara sig själva. Kanske Allah kommer ta hans pengar. Subhanallah. Allah kanske ger en person kunskap. Han delar med sig, han gör da'wah, han hjälper, han sprider. Han säger, han har inte tid, jag ska inte kalla sig. Det finns andra som inte visar, och så vidare. Det finns olika argument. Kanske han kommer glömma bort sin kunskap, och så vidare. Så kom ihåg detta. Att se allt de gåvor ni har som någonting man ska dela med sig av. Och det är inshallah den orsak till att de kommer att bestå och stanna kvar. Sen säger författaren den andra formen av hifd, den andra formen av hur Allah Azza wa Jal kommer att bevara en människa. وَهُوَ أَشْرَفُهَا, vilket är den noblaste, den bästa formen av skydd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är att Allah kommer att skydda en person i hans din. Första var att Allah skyddar en person i hans dunya. Nu att Allah skyddar en person i hans din. فَيَحْفَضْ عَلَيْهِ دِينَهُ وَإِمَانَهُ, så Allah kommer att bevara hans religion och hans iman. Under hans liv kommer han att skyddas från ash-shubuhat, tvivel som vilseleder, och al-bid'a al-mudilla, och villfarande innovationer, och ash-shahawat al-muharrama, och förbjudna lustar. Och yahfaz alayhi dinahu 'inda mawtihi, och han kommer att bevara hans religion in till dödsstunden. Fayatawaffahu 'ala al-islam, och Allah kommer att ta hans liv på al-islam. Mashallah. Här varför jag har sett pollen grejen. Så nämner då författaren hur han Allah Azza wa Jalla bevarar människan i hans världsliga angelägenheter. Och det är skönt, eller hur? Att dina pengar är säkrade, Allah ger baraka, din hälsa är säkrad, din familj, dina barn är säkrad. Allah ger dig khair, bevara dina världsliga angelägenheter. Allah underlättar för dig i dunia. Men det där är någonting som Allah även kan ge till en kafir. Vi har kuffar som är rika, de har hälsa, de har allt möjligt. Eller hur? Men vad är det som står över detta? Det är faktiskt ett din som står över allting. Som profeten Muhammad alaihissalam sa, وَرَأْسُ الْأَمْرُ الْإِسْلَامِ, att huvudsaken är en islam. Det är det viktigaste som vi har i vårt liv. عِسْمَةُ عَمْرِ, yani det viktigaste jag har är min islam och min iman. Du kan förlora dunia, du kan förlora hälsa, du kan förlora många saker, och de går att ersätta. Men om du förlorar din din, din iman, vad är det som ska ersätta? Vad är det som kan vara en substitut och ta platsen av din iman och uppfylla dess position? Finns det någonting? Finns inte. Har du förlorat din iman, har du förlorat allt. Då är du från de som Allah Azza wa Jalla säger al-khasirin, de som förlorat allt, de största förlorarna. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, han kommer nästa liv vara från förlorarna, den som väljer en annan religion än islam. Så att Allah Azza wa Jal bevarar dig i din din är det viktigaste och bästa som finns. Att du blir stabil tills, som författaren säger, den dagen Allah tar ditt liv. Är inte det här någonting som vi alla önskar? Att dö på al-iman, att dö på al-islam. Hur många människor finns det inte som halkar under livet? De är stabila en period, en tid. Sen faller de in i en svacka. Kanske lämnar religionen. Kanske lämnar att praktisera och liknande. Faller in i grova synder. Eller ännu värre, faller in i al-shubuhat, al-bid'a som han nämner. Dessa tvivel, innovationer. Och halkar i religionen. Vissa halkar utanför religionen. Kanske lämnar religionen. Vissa halkar i religionen. In i olika grupperingar och sekter. Och ni vet ju alla vad bid'a leder till. Det leder till helvetet. Som profeten Muhammad sa alaihissalam. Och han sa att varje bid'a är en balala, en villfarelse. Som tar människan bort från en sirat al-mustaqim, den rätta och raka vägen. Så Allah skyddar personen från två saker. Och de här två sakerna talade författaren om i boken Keshf al-Kurba. Och Ibn al-Qayyim talar också jättemycket om dessa saker. Att muslimens prövningar i denna dunja är två prövningar. Alla prövningar kan delas in i två kategorier. Fitna, prövningar av al-shubuhat, och fitnat av al-shahawat. Fitnat av al-shubuhat, vilket är tvivel i religionen. Vilket är innovationer och saker som får din iman att vackla och får dig att halka från profetens raka väg, alaihi salatu wassalam. Och sen har vi shahawat, vilket är, som han sa här, shahawat al-muharrama. De förbjudna lustarna. De förbjudna lustarna. Dricka alkohol, röka på, haram pengar, zina och liknande saker. De här sakerna för också människan bort från den raka vägen. Yani det är synder som är negativa. Men vilken av dessa prövningar är värst? Fitna till shubuhat eller shahawat?
Shubuhat.
Shubuhat, varför då?
För att han vet inte att han är fel. Det som är bidda.
Till skillnad från?
Det som är synd vet att det är haram.
Precis. Precis, som många av salaf sa. Att synder är längre. Bidda är mer älskat till iblis än synder. För att personen som gör synder vet att han gör fel och kommer att ångra sig. När du talar med honom, han säger, wallah, jag vet. Gör du'a för mig. Astaghfirullah, inshallah, jag blir bättre. Han vet. Ja. Han kommer inte försvara att han gör fel för det mesta. Till skillnad från en person som gör bidda. Han kommer inte göra toba och säga, astaghfirullah, jag gjorde bidda. Nej, han kommer tycka att det är någonting bra. Och kanske till och med att han är på en bättre väg än dig. Vilket han gör, annars skulle han inte ha gjort denna bidda. Så bidda är väldigt, väldigt farligt. Och det är det som har fått folk att vissa till och med i sin bidda har fallit in i kyrk. Bidda kyrkia. Vissa har fallit in i kuffer. Där man tror på saker som negerar den korrekta trosläran i islam. Eller bidda som är mufassiqa, som gör personen till en grov syndare. Och så vidare. Så vad författaren här säger är att om du bevarar Allah, så kommer Allah att bevara dig i din din. Från dessa två prövningar. Livet ut. Tills den dagen Allah Azza wa Jalla tar ditt liv. Och han tar ditt liv på al-Islam. Och det här är någonting som subhanallah vi alla ska eftersträva. Hur kan vi dö som muslimer? Hur kan vi dö i det bästa av tillstånd? För det är som man säger, al-ibratu bil-khawatim. Det som räknas i slutet. Hur lämnade du denna dunya? Och ni vet ju hadithen om en person som gör goda gärningar i folks ögon. Paradisets gärningar i folks ögon. Tills ödet slår in och han börjar göra gärningar av eldens folk. Och sen dör han i det tillståndet. Och en person gör dåliga gärningar. Och sedan innan han dör gör han bra gärningar och dör i det tillståndet. Så otroligt viktigt, ja ikhwa, att man alltid ber Allah Azza wa Jal om ett thabat, hatta al-mamat. Att man ska vara stabil tills den dagen man dör. Och att man dör på sanningen. För den som dör på någonting annat, Allah al-Musta'an, ligger väldigt, väldigt farligt till. Han berättar sen från al-Hakam ibn Abban, från Abi Mekki, som sa att en man, eller om en person ligger på dödsbädden, så säger dödsängeln, lukta på hans huvud. Qala ajidu fi ra'sihi al-Qur'an. Jag luktar, doftar Koranen från hans huvud. Och då säger ängeln, lukta på hans hjärta. Och då så säger ängeln, jag känner doften av fasta. Och då säger ängeln, lukta på hans fötter. Och då så säger ängeln, jag känner doften av al-qiyam, att han stod och bad på natten. Och då så säger ängeln, hafidha nafsahu fa hafidahu Allah azza wa jall. Han bevarade sig själv, så Allah bevarade honom. Ena han skonas idag från straffet. Berättat av Ibn Abi Dunya. Och det här är en athar som är mawquf. Yani, det är inte ett konkret bevis, men yani, det har nämnts. Och det har nämnts liknande i en athar från Sahaba. Där nämns det att surat al-Mulk har en liknande effekt. För den som kan surat al-Mulk. Att ängeln kommer i graven. Eller straffet kommer i graven. Nära personen. Och har ingen väg in på personen. Vilken del av kroppen den försöker närma sig, så säger man typ bort den här personen, kan surat al-mulk, eller brukade läsa surat al-mulk. Så den skyddar från straffet i graven. Och så är det, ens goda gärningar är det som kommer att vara med en in i det sista. Subhanallah. För en broder som berättade en dröm han fick häromdagen. Det var en tankeställare faktiskt, någonting som vi alla vet om. Men det var en tankeställare. Han drömde att han såg sig själv död. Eller vad som hände efter döden. Och han fick träffa, se sina släktingar och liknande. Men han fick som en panikkänsla. Det var så mörkt, det var ensamt. Och han fick en panikkänsla. Och det var att någon sa till honom, du kan inte längre göra någonting gott. Det finns inga mer goda gärningar. Det är stopp. Och det gav honom som en panikkänsla. I drömmen, han fick den här känslan på riktigt. Och det är det som profeten Al-Islam har berättat om. Att om människan dör, kan han inte göra mer goda gärningar. Och vi kommer alla befinna oss där. Så att man förbereder sig för den dagen så att man har med sig tillräckligt in i graven. Han berättar också en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihissalam brukade säga då han gick och la sig: Allahumma in qabatta nafsi farhamha, o Allah, om du i natt tar min själ så förbarma dig över min själ. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin, och om du återsänder min själ så bevara min själ med det som du bevarar dina fromma tjänare. Ja, väldigt vacker dua som man säger när man lägger sig och för att sova. Och ni vet ju att sömnen är den lilla döden. Den lilla döden där själen lämnar kroppen. Och vissa människor får inte själen tillbaka. De dör i sömnen. Och då ber man Allah Azza wa Jalla här att om så är fallet, att Allah ska ha rahma över ens själ. Behåller du min själ, förbarma dig över min själ. Skickar du tillbaka min själ och låter mig leva ännu en dag, så bevara då min själ med det som du bevarar dina rättfärdiga tjänare. Yani, här nämns då att Allah Azza wa Jalla bevarar vissa människor. Och det är det som författaren talar om här, att Allah yahfadak, Allah ska bevara din din, eller bevara dig på sanningen. Och sen lämnar han en hadith som inte är autentisk, så vi hoppar över den. Och om profeten alaihissalam tog avsked till någon som skulle iväg på en resa, så brukade han säga: astaudi'ullaha dinaka wa amanatika wa khawatim amalik wa amaluk. Att jag astaudi'ullaha dinak. Staudi', ett ord jag inte riktigt man säger på svenska, men typ må Allah bevara din religion, din amana, och må Allah yani ge dig de bästa goda gärningarna mot slutet. Så här i alla fall: astaudi'ullah dinak, genom Allah bevara din religion. För att en person på en resa utsätts för många olika sorters prövningar. Och vi har sett folk som halkat när de har varit på resa. De har blivit svaga, fallit in i stora grova synder. Så att Allah bevarar ens din. Man är bofast och när man är resande. Hela tiden ber man Allah Azza wa Jalla att bevara ens din. Och det här är någonting som vi först och främst kanske lär oss från att vi 17 gånger om dagen repeterar Ihdina sirat al-mustaqim. Det enda vi ber om i Al-Fatiha är denna vägledning, att vara stabila och fasta på religionen. Och den duan som ni alla känner till, Ya Muqallib al-Qulub, var den dua som profeten alaihissalam gjorde mest av allt. Vilket återigen yani belyser vikten av att ständigt be Allah Azza wa Jalla om ett thabat, och att Allah Azza wa Jalla ska bevara ens din. Ja. Sen nämner han en till hadith som inte är autentisk. Och från Umar radiyallahu anhu en athar, att Umar brukade säga i hans khutba: Allahumma a'simna bihifdika wa thabbitna ala amrika. Och Allah, skydda oss med ditt bevarande och gör oss stabila på din, yani din din, amrik, yani dina angelägenheter. Så Umar brukade be Allah Azza wa Jalla denna dua på al-mimbar, att Allah ska skydda oss och bevara oss och att Allah ska hålla oss stabila på sanningen. Han nämner också att vissa av salaf brukade be att Allah ska bevara dem. Och då så sa den ena individen då här: ja akhi, broder, be inte bara om att Allah ska bevara dig, utan be att Allah ska bevara din iman. Och så säger han Ibn Rajab, yani annal muhim huwa du'a bihifd ad-din. Det viktigaste är att be Allah bevara ens din. Det är en fin dua man ofta säger, hafidhak Allah, må Allah bevara dig. Och inshallah det omfattar att Allah bevarar en på alla möjliga sätt. Men ibland man kan vara lite mer specifik. Yani hafidhallah dinak, hafidhallah imanak och så vidare. Och det liknar lite det här som ulema talar om, att man ofta säger på arabiska atalallahu umruk, yani må Allah ge dig ett långt liv. Och då säger Ibn Uthaymin att den duan i sig själv, yani det den är väldigt generell. En person kan leva länge på ondska. Men att man då alltså lägger till, må Allah bevara din må Allah ge dig ett långt liv i lydnad. Att tala Allahu umrak fi ta'atihi. Att man lägger till, yani det här kriterien, den här lilla extra beskrivningen av hur långt livet ska vara. Och samma sak här, att man kan även då lägga till då man säger att Allah ska bevara någon, att han ska bevara hans din. Och så säger han här en viktig sak, Ibn Rajab, det som vi indikerade på i början. Han säger att det viktiga är att Allah bevarar ens din. För att Allah bevarar ens världsliga angelägenheter är någonting som kanske både tillfaller al-birr och al-fajr. Yani den som är from och den som är syndaktig. För Allahu yahfad ala al-mu'min dinahu wa yahulu baynahu wa bayna ma yufsiduhu alayhi bi asbab. Och han säger här också att Allah azza wa jalla då bevarar den troendes din. Och att Allah skyddar en person från vad som förstör, yani de faktorer som förstör hans din. Och det kan vara saker som man själv kanske inte känner av. وَقَدْ يَكُونْ يَكْرَهُهُ. Naam. Precis. Och det kanske är till och med saker som man ogillar. Yani ibland. Så Allah azza wa jalla, han är al-hakim. Allah kanske skyddar dig på ett sätt från att falla in i en synd. Men orsaken som håller dig borta från synden är kanske någonting som du ogillar. Hänger ni med? Och han nämner här ett exempel. Det var som då Allah azza wa jalla bevarade profeten Josef alayhi salatu wasalam. Kadhalika linasrifa anhu su wal fahsha. Att vi avlägsnade su wal fahsha från honom. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Han är från våra utvalda tjänare. Hur skyddade Allah azza wa jalla Josef? Vad fick han för någonting? Han fick fängelse. Är det kul att sitta i fängelse? För flera tusen år sedan. Inte som dagens fängelse med tv och säng och jag vet inte vad, gym och... Nej. Hårda förhållanden. Han fick sitta i fängelse. Men det skyddade honom. Allah azza wa jalla skyddade honom på detta sätt. Och så kan det vara. Ibland du kanske vill göra någonting. Någonting dåligt. Någonting haram. Allah gör dig sjuk. Och du ligger hemma sjuk. Ja, varför är jag sjuk? Varför är jag sjuk? Men alhamdulillah att du är sjuk. Att du inte gick och festade eller gjorde sig och så. Då skulle du ha fått massa synd på dig. Så ibland Allah skyddar oss från det som är haram. Men någonting som vi kanske ogillar. Så att man som muslim alltid ska inse detta. Att Allah azza wa jalla, han är al-hakim. Det som är vis i allting som han gör. Så han säger också i tafsir på den här versen då. Att den som är uppriktig för Allah kommer Allah att välja ut. Allah kommer att skydda honom från ondska och från synd. På ett sätt som han kanske aldrig kunnat föreställa sig. Och hala bainahu wa baina asbab al-ma'asi al-muhlika. Och dessa yani, orsaker kommer då att hålla honom borta från de här yani, förödande synderna. Så återigen vill jag att vi hela tiden kopplar. Ihfadillah, bevara Allah. Allah kommer att bevara dig. Du är en bra människa. Du gör goda saker. Någon dag du kanske dras åt att göra en synd. Men subhanallah, någonting kommer mellan dig och synden. Det som är belöning för att du bevarade Allah. Så kommer då det här hindret som du kanske till och med ogillar. Du ser det som negativt, men det är i slutändan för ditt eget bästa. Allah skyddar dig med denna sak. Från att du ska falla in i det som är haram. Och han nämner att en av sällan som heter Ma'ruf al-Kirchi, al-Karchi, såg en ungdom som förberedde sig på al-Khuruj, att göra uppror ila al-Qital fil fitna, att ge sig ut och strida i fitna, yani i konflikter mellan muslimer, maktkamper och yani sektkrig och liknande. Och då så säger den här lärda mannen Allahumma ihfadhum. Alltså de är på väg ut och kriga. Han säger Allahumma ihfadhum. Och Allah bevarar dem. Och säger man, hur kan du göra den här duan till de här ungdomarna? Och då så säger han att om Allah accepterar min dua att bevara dem så kommer de inte gå ut och kriga. Hänger ni med? Någon kanske, vadå Allah ihfadhum? De gör någonting dåligt. Allah ihfadhum. Om duan besvaras kommer de inte gå ut och vara delaktiga i dessa konflikter. Umar radiyallahu anhu heard också en man som gjorde dua och han sa Allahumma innaka tahulu bayna al-mar'i wa qalbihi fahul bayni wa bayna ma'asik. O Allah, du är den som vänder en persons hjärta, eller du är den som är mellan en person och hans hjärta, så avlägsna mitt hjärta från att synda mot dig. Och Umar tyckte om denna dua och gjorde dua för mannen med gott. Innan han bad Allah Azza wa Jal att skydda hans hjärta från att dras åt ondska. Och det berättas också från Ibn Abbas beträffande Allahs uttalande Yahulu bayna al-mar'i wa qalbi, surat al-Anfal, att Allah är den som är mellan en person och hans hjärta. Han sa Yahulu bayna al-mu'min wa bayna al-ma'asi allati tajurruhu ila an-nar, att Allah står mellan den troendes hjärta och de synder som leder honom till elden. Yani Allah Azza wa Jal är den som gör en människas hjärta fast och starkt, som vi återigen finner i hadithen Ya muqallib al-qulub. Då så sa profeten alaihissalam att det finns ingen person förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Den han vill stärker han och den han vill vilseleder han. Så här, Allah Azza wa Jal är den som står mellan. Den som kontrollerar och äger och styr våra hjärtan. Och leder dem dit han vill. Som Allah vill kommer han göra ett hinder mellan ditt hjärta och synder. Så att du inte dras åt dessa synder. Eller så finns det inget hinder och personens hjärta dras åt alla möjliga håll. Ja, han nämnde sig vissa athar som kan ifrågasättas, så vi hoppar över dem. Han nämnde också att en man från Selef avsåg att gå och synda. Så han gick ut. Och på vägen till synden så gick han förbi en person som stod och predikade. Gav folk råd. Och den här mannen, så han ställde sig och lyssnade lite på honom. Och då säger den här lärda mannen Ya ayyuhal alham bil ma'siyah, och du som avser att synda, vet du inte att han som skapat dina avsikter och dina ambitioner vet dina ambitioner, vet dina avsikter. Så den här mannen tog åt sig väldigt mycket, så pass att han svimmade. Och när han vaknade upp så gjorde han toba. En Allah Azza wa Jalla, den som vet kha'inatul a'yun, han vet vad till och med blicken döljer, vad hjärtat och dess avsikter döljer. Alla vet allting. Så det gäller att man alltid försöker att ha rena avsikter. Han nämner också att en person kanske också blir påmind av den han ska synda med. Här du kan bli påmind av olika sätt. Alla styr ditt hjärta, alla yani, avlägsnar dig från synden med olika hinder. Men det kan också vara så att alla stoppar dig och hindrar dig från att synda med, genom personen som du ska synda med. Och vad är bevis på det? Han nämner hadithen om de tre från Ben Israel som fastnade i grottan. Ni har alla hört den, eller? De tre från Ben Israel som fastnade i grottan och de då skulle be Allah Azza wa Jal tawassul, medla med sina goda gärningar för att Allah skulle avlägsna stenen från grottan. Och en av dem nämner då en god gärning som han har gjort. Och han nämner att han hade den här kvinnliga kusinen som han var så otroligt kär i. Och han ville vara med henne till varje pris. Men hon vägrade. Tills det att hon blev jättefattig och hon hamnade i nöd. Och kommer nödställd till honom och ber honom om hjälp. Han säger ja, du får hjälp, men då ska du låta mig vara eller ha sex med dig. Du måste sälja dig själv till mig. Då kommer du få den här summan pengar. Och i alla fall när han då, hon yani, går med på detta och lägger sig, och han lägger sig över henne och ska precis penetrera i henne, och då så säger hon frukta Allah och ta inte oskulden utan rätt. Och då yani, blir han påmind, lämnar henne och säger behåll pengarna. Han går därifrån. Yani, fruktar Allah Azza wa Jalla och lämnar henne. Men vem var det här som stod mellan honom och synden? Den han tänkte synda med var den som påminde honom. Och han nämner också en liknande berättelse från en man från Ben Israel som heter Kifl, eller Kufl. Det är exakt nästan samma berättelse. Han ville göra zina och sen blev han också påmint av kvinnan. Och den fruktade Allah Azzawajal och gav henne pengar. Han nämner också att det var en man som ville göra zina med en kvinna. Så han sa åt henne att stänga dörrarna. Stänga dörrarna. Så att de då kunde vara avskilt. Och då så säger den här kvinnan till honom: jag har stängt alla dörrar förutom en. Så han säger: vilken dörr är det? Och då så säger hon: al-bab alladhi baynana wa bayna Allah. Dörren som är mellan oss och Allah Azza wa Jal. Så han lämnade henne. Yani, kan du stänga dörren mellan oss och Allah? Finns det någon sån dörr som du kan stänga? Det finns inte. Subhanallah. Han nämner också att det var en man som ville göra zina med en beduin kvinna. Och han säger till henne: ma yarana illa al-kawakib. Nu är det bara stjärnorna som ser oss. Alltså vi är helt ensamma ute i öknen. Och det är bara stjärnorna som ser oss. Och då säger den här kvinnan: fa'ina mukawkibuha. Vart är då han som skapat stjärnorna? Ja, ni ser inte han oss? Och han säger sen: وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ أَلْطَافِ اللَّهِ وَحَيْلُولَتُهُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَعْصِيَتِهِ. Och allt det här är en från Allahs godhet då han skyddar personen från att falla in i synden. Han nämner också från Al-Hassan då man nämnde för honom, och om man säger Al-Hassan så är det Al-Hassan al-Basri. Man nämnde för honom folket av synder. Och då så säger han: هَانُ عَلَيْهِ فَعَصَوْهُ وَلَوْ عَزُّ عَلَيْهِ لَعَصَمَهُمْ. Att dessa syndare är sannoliken låga hos Allah, och det är därför de syndar jämt emot Allah. Hade de varit höga hos Allah så hade han skyddat dem från att synda. Spanar, vilken tankeställare. Yani, hur är man med Allah subhanahu wa ta'ala? Är man låg eller hög inför Allah azza wa jal? Är du en nobel hög person? Allah kommer att skydda dig. En person som bevarar Allahs gränser, som lyder Allah azza wa jal, Allah kommer att skydda dig. Men är man en person som är låg, inte bryr sig om Allah, så lämnas man åt sig själv. Han nämner också från Bishr, en av salaf, som sa: ma asarra ala ma'siyati Allahi karim, wa la athara dunya ala al-akhirah hakim. Han säger att ingen person som är karim, en är nobel, smart, yani ihärdig, framhärdar i att synda, syndar kontinuerligt, och ingen person som är hakim, som är smart, ger företräde till dunya framför akhira. En person som är karim, nobel, respektfull, kommer inte framhärda i att synda. Han vet att det är fel. Han faller in i något fel då och då, han gör toba, halasson. Man försöker inte falla tillbaka. Men att hela tiden bara synda och synda och synda, det här är inte en nobel egenskap. Alltså vi syndar alla, men yani kontinuerligt, ta lätt på synderna, inte göra toba och liknande. Och endast en person som förlorat hikma är den som ger företräde till detta liv framför nästa liv. Han säger sen också att Allah Azza wa Jal också kan bevara en person i hans religion. Då en person strävar efter världsliga saker. Det kan vara makt, det kan vara handel eller annat. Och Allah Azza wa Jal står mellan det, eller han och det som han vill. För han vet att dessa saker, yani, kommer att skada honom. De är inte gott för honom. Och han ogillar att han hindras från dessa världsliga mål som han har. En annan punkt som han talar om, inte synder, utan att en person som är bra i sin din, han lyder Allah Azza wa Jal, kanske vill påbörja någonting världsligt. Han säger: jag vill gå upp lite i makt, maktpositioner, eller han vill bli rik och liknande. Men Allah Azza wa Jal vet att den här rikedomen kommer att skada honom. Så Allah sätter hinder i vägen. Och vi tycker ju inte om att inte uppnå våra mål. Eller hur? Du sitter och planerar hur mycket pengar du ska tjäna, men sen går någonting inte som du vill. Man kanske blir lite besviken. Men som Allah har en hikma. Allah har en vishet. Att skulle du ha fått dessa pengar, skulle du ha fått denna makt, så skulle du ha skadat din din. Du skulle ha blivit svagare i din religion och kommit bort från Allah. Så Allah är vänlig och han är god, barmhärtig mot dig genom att inte låta dig uppnå dessa mål. Och han nämner en athar från Ibn Mas'ud där han säger: att en person kanske ger sig in i att sträva efter makt eller pengar och det underlättas för honom. Och Allah Azza wa Jal sedan säger till änglarna: ta honom bort från detta. För om jag underlättar dessa saker för honom så kommer de att ta honom in i elden. Och då tar Allah honom bort från dessa saker och personen börjar då att klaga och säga: kolla, de här, de fick mer än mig. De här, de fick högre makt än mig. De här fick mera pengar än mig, och så vidare. وَمَا هُوَ إِلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Men i verkligheten är det bara Allahs gåva till den här mannen. En person vill ha dunja, vill ha cash och liknande, men Allah tar honom bort för att han vet att det här skulle leda till att han kommer bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Distraheras, kanske slutar dyrka Allah, kanske lämnar bönen, kanske faller in i haram. Så Allah stoppar detta från honom. För det är någonting som leder till elden. Och personen, han ser ju inte så långt. Han vet ju inte framtiden, vad som skulle hända. Så han blir istället så här: kolla, de lyckades, de fick pengar, de fick framgång, jag fick ingenting. Men egentligen, han fick det bästa som finns. Att Allah skyddade honom. Hänger ni med? Och en jätteviktig sak, att vi som muslimer alltid ska tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi inte heller alltid ska mäta, eller vi ska egentligen aldrig mäta lycka och framgång med världsliga saker. Utan lycka och framgång är vad? Det är att du har el-iman och att du har el-amal och salih, du har goda gärningar. Det är det som är den riktiga framgången. Du har el-afia, Allah har skonat i din hälsa. Allah har givit dig en vacker familj, barn. Alhamdulillah. Du är bland de rikaste människor. Om du har mat på bordet, du har tak över huvudet, du har el-iman, el-islam. Du har el-amen, trygghet. Som i vissa hadither, som att Allah har givit dig dunya. Om du har de här sakerna. Så var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en vers som tyder på just detta. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. Att om Allah skulle ha öppnat risk för människorna, vad skulle hända för någonting? Eller alla skulle bli rika, alla skulle ha allt de önskar. Vad skulle hända? لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Så skulle folket överträda på jorden. Yani i haram. Walakin, men Allah sänder ner, yani risk, biqadar, yani i lagom mått. مَا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Allah är sannoliken över hans tjänare, yani khabir, medveten om allt i minsta detalj, och basir, allseende. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, som Ibn Kathir säger, att om folk skulle få mer än vad de behöver från rysk, så skulle detta få dem att falla in i baghi wa tughyan, yani överträdelse, högmod, och att de skulle börja förtrycka varandra. Och så är det, kolla på folk, vad gör folk när de får mycket pengar? Blir de bra människor? Sällan blir de bra människor. För det mesta blir de dåliga, tas bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det finns en hikma i att Allah azza wa jal inte ger dig allt du önskar. Och därför till och med, det finns en hadith här som vi också kan lägga till, att Allah, profeten alayhi salam, sa: Allah skyddar eller håller tillbaka från sin tjänare ett dunja, vissa saker av dunja, trots att tjänaren tycker om dessa saker. Så som någon av er håller tillbaka viss mat och dryck från er en sjuke familjemedlem. Här är liknelsen. Vad är liknelsen? Att Allah håller tillbaka vissa saker som vi vill ha av dunya. Du vill ha cash, du vill ha en fin bil, du vill ha hit och dit. Men du får det inte. Allah håller det tillbaka från dig. För ditt eget bästa. På samma sätt som om du skulle ha till exempel ett barn som är sjukt. Diabetes till exempel. Och han vill dricka Coca-Cola. Vad gör du för någonting? Du säger nej, eller hur? Det kommer skada honom. Men han vill ha det, han tycker det är jättegott. Eller hur? Han förstår inte sitt eget bästa. Men du vet hans eget bästa. Så du håller tillbaka. Och Allah azza wa jal, ja, ni håller tillbaka vissa saker från oss. Som vi önskar för vårt eget bästa. Vad han ger varje människa, det är som är skrivet. Subhanallah. Och det var en vacker affär jag hörde idag. Att Al-Fudayl, han sa, när jag förstod att ingen annan än jag kommer att äta min risk som är skriven, då började jag, yani, att slappna av, kan man säga. Han blev lugn som person. Ingen annan än jag kommer att dricka eller äta det som är skrivet för mig. Ingen kommer att ta min risk, min nasib som Allah har skrivit. Så varför gå och trötta ut mig? Jag springer efter dunja dag och natt. Kompromissa med min din på grund av dunja. Jag kommer inte få mer än vad som är skrivet. Och ingen kommer att ta min hak heller. Som halal. Så fokusera på det som är viktigt. Fokusera på nästa liv. Allah kommer att bevara dig i detta liv. Och ge dig det som du, det som är bra för dig och din din i detta liv. Och han säger en till aspekt. وَأَعْجَبْ مِنْ هَذَا. Ännu mer detaljerat, eller ännu mer konstigt än detta, förundigt, alltså, vad säger man, förvånande än detta, är att Allah subhanahu wa ta'ala kanske till och med håller en person borta från en god gärning, från att göra en god gärning som är gott, men för att han då ska göra någonting bättre. Ja, till exempel en person, han vill gå, han är mäcka, han vill göra tawaf, och sen får inte göra tawaf. Vad ska jag göra? Måste vänta en timme till exempel, de städar eller något. Alltså han går och sätter sig på en dars istället. Ja? Så han får jättemycket kunskap som korrigerar hans aqida och mashallah, alla öppnar för honom andra dörrar. Hänger ni med? Så att ibland kanske vill göra en god gärning, och goda gärningar är av olika kategorier. Vissa är bättre än andra, vissa är kanske mer viktiga än andra för en person. Så du vill göra något som är mindre, men Allah vägleder dig till något som är bättre. Hänger ni med? Så Allah azza wa jal, mashallah, hans vägar och visheten bakom det han gör, eller bara han som känner till. Han säger och fil jumla, yani kortfattat, فَمَنْ حَفِذَ حُدُودَ اللَّهِ وَرَعَى حُقُوقَهُ تَوَلَّ اللَّهُ حِفْظَهُ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَا وَفِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ. Kortfattat, om en person då bevarar Allahs gränser och ger Allah hans rättigheter, så kommer Allah azza wa jal att ta hand om den här personen, bevara honom i hans din och hans dunja och i hans världsliga liv och i hans kommande liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att han är waliyul mu'minin, yani de troendes beskyddare. Wa annahu yatawalla as-salihin, och det är han som tar hand om de rättfärdiga. Och det här betyder att Allah, eller omfattar Allah, att Allah kommer att ta hand om deras dunya och akhira. Och Allah kommer inte att lämna dem till någon annan. Han själv kommer att ta hand om dem. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Och Allah säger dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Yani alla dessa ayat betyder att Allah azza wa jalla är den som tar hand om sina tjänare, tar hand om ibadihi salihin, skyddar dem, tillgodoser deras behov och det som de behöver. Så han säger att den personen, som ger Allah hans hukuk, hans rättigheter. Då kommer Allah att ta hand om honom och underlätta för honom allting som är gott för honom i dunya och i akhira. Och han säger då att om du vänder på det, om du vill att Allah ska ta hand och skydda dina världsliga intressen och dina intressen i nästa liv, då ska du ge Allah hans rättigheter i detta liv. Och om du inte vill drabbas av någonting som du ogillar i detta liv, فَلَا يَأْتِ شَيْءًا مِمَّا, då ska du inte göra någonting för det som Allah ogillar. Subhanallah. Det är ord som egentligen är lätta att ta åt sig, men det gäller också att implementera dem. Kortfattat, är det inte så att subhanallah, om du vill att Allah ska ta hand om dig, din dunya, din akhira, vad ska du göra för någonting? Ge Allah hans rättighet. Lämna synder och ge Allah hans rättighet. Gör dina skyldigheter jämt emot Allah subhanahu wa ta'ala. Och om du vill att Allah ska skydda dig och du inte vill drabbas av någonting ont, gör då inte någonting som Allah ogillar. Och vissa av sälla fick runt i sammankomster och sa: "Man ahabba an taduma lahu al-afiya falyattaqillah." Låt den som vill fortsätta vara skonad och ha det bra, vara frisk, frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och en man som heter Al-Umari Al-Zahid sa till en person som frågade honom om råd. Han sa: "Var med Allah så som du vill att Allah ska vara med dig. Var med Allah så som du vill att Allah ska vara mot dig." Eller vad menar han med det? Yani var, ge Allah hans rättigheter. Det är det som Allah vill från dig. Synda inte gentemot Allah Azza wa Jal. Var uppriktig gentemot Allah Azza wa Jal. Och Allah Azza wa Jal kommer att ge dig så mycket khair och gott tillbaka. Och här repeterar lite liknande saker här. Så han säger sen att allt detta bevisar då att snart färdiga här, halvsida kvar. Allt detta visar då att en person ala annahu ala qadri ihtimami al-abd bi huquqi Allah wa bi ada'i huquqihi wa mura'at huquqihi. Att yani en person, hur pass mån han är i att ge Allah hans rättigheter, göra sina skyldigheter, kommer Allah Azza wa Jalla att bevara honom och skydda honom, försvara honom. Och den vars högsta mål är Allah Azza wa Jallas välbehag och att vara nära till Allah Azza wa Jalla, att känna Allah, att älska Allah, att vara en slav till Allah subhanahu wa ta'ala, då kommer Allah att vara med honom hasba dalika, yani i enlighet med hans uppoffringar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Fadkuruni adkurkum." Minns mig och jag kommer att minnas er. Yani om ni gör gott mot mig, det ni är skyldiga mot mig, så kommer ni att få tillbaka. Wa ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Allah säger: "Håll era avtal med mig. Yani gör era skyldigheter mot mig och jag kommer att hålla mitt avtal mot er." بل هو سبحانه أكرم الأكرمين. الله إذا مسخ نراسه الله فهو يجازي بالحسن عشرة ويزيد. الله بلونر inte bara att du gör gott, du får gott tillbaka. Allah belönar minst en god gärning med att du får 10 tillbaka. Och den som närmar sig till Allah ett handsmått, Allah närmar sig till honom ett armsmått. Och den som närmar sig till Allah ett armsmått kommer Allah att närma sig till ännu mer. Och den som kommer till Allah gåendes kommer Allah att komma till springandes. Så en person, yani fama yu'ta al-insan illa min qibli nafsihi, yani det som du gör är det som kommer tillbaka till dig. Wa la yusibuhu al-makru illa min tafritihi fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting som drabbar dig, allting negativt och dåligt, är just på grund av hur du faller kort i att ge Allah azza wa jall hans rättigheter. Så som Ali radiyallahu anhu sa: لا يرجون او نعم لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافون إلا ذنبه. Att en tjänare till Allah Azza wa Jal ska inte hoppas på någonting annat än från hans Herre och ska inte frukta någonting annat än sina synder. Och vissa sa, om du är ren mot Allah så kommer du att få samma sak tillbaka. Och den som blandar, yani han gör massa dåliga saker, kommer att få ett liknande bemötande tillbaka. Och så han i alla fall avslutar här det här kapitlet. Och yani, jag hoppas ni har förstått budskapet att om du bevarar Allah, ihfadillah, kommer Allah att bevara dig. Taib, bevara Allah, Allah kommer att bevara dig i din dunya och i din din. Och viktigast av allt i din din, att Allah Azza wa Jal bevarar dig i din religion. Och det här är återigen det jag sa i början av föreläsningen. Vi ser att vi lever i den sista tiden, tider av fitna. Många människor blir svaga i sin din. Många människor tappar motivation, faller in i synder och liknande. Jätteviktigt att rannsaka sig själv. Hur är jag med Allah subhanahu wa ta'ala? Ger jag Allah hans rättigheter? Gör jag mina skyldigheter? Jag är en person som syndar mycket. Då kanske det här är konsekvenserna av mina synder. Jag kommer tillbaka till mig. Att man lägger ner, man gör toba, man försöker förbättra sig. Och också att man, som vi sa, är en tjänare till Allah. Yani man är en khadim, en person som jobbar åt Allah och hans religion. Man försöker göra så mycket gott man kan i det här livet. Och Allah det kommer tillbaka till det. Allah kommer ge dig baraka i ditt liv, din tid, dina pengar, dina barn. Han kommer ge dig så mycket khair. Öppna för dig dörrar som du inte ens visste fanns. Så att man hela tiden vänder sig till Allah Azza wa Jal. Men tyvärr, vi lever i en tid som profeten Muhammad al-Islam sa, då han sa att domedagen närmar sig bara människorna, men de vänder sig bara längre och längre bort från Allah. Ja? Att ju mer domedagen närmar sig, ju mer vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det borde ju vara tvärtom. Är det inte så? Att ju närmare vi kommer domedagen, ju mer borde vi vakna upp och ju mer toba borde vi göra. Vi ser alla dessa tecken av domedagen sker. Vi ser Allah mustan. Allting händer. Men människorna är som Allah beskriver i en ghafla. Mu'aridin. De är bortvända från Allah. De är sitt lek och skoj och kul. Och Allah mustan. Tillfredsställa sina shahawat med alla möjliga medel. Men det är farligt. Det är ett rus som bara försvinner den dagen du dör. Och då är det för sent. Det finns ingen bakfylla du kan göra toba ifrån. En dunja, dess fylla, där den går över, om man dör i det tillståndet, då är det kört. Så att man måste vakna upp innan det är för sent. Alla välja oss, alla rena våra hjärtan, våra själar, och förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.